Okej, okay, så nu är du stand-up-komiker. Du är skådis. Du är poddare. Du har din podcast Forever Young. Mm. Varför vill en person vara skådespelare och komiker? Alltså att byta personligheter. Vad är det för fel på dig? Vad är det fel på världen? Varför hatar du världen när du blir
Nej,
någon annan?
Nej, jag hatar inte världen.
Elina Durien.
Tack.
Varför vill du det?
Nej, jag hatar inte världen. Det är så jävla kul. Jag vill inte sluta leka. Så är det. Jag älskade att leka och jag klädde alltid ut mig när jag var liten. Mm-hmm. Och jag vill fortsätta med det. Det är kul att gå in i en annan människas värld och försöka förstå hur den tänker. Jag är väldigt intresserad av psykologi och försöka förstå hur människor tänker. Så det hänger nog ihop lite, tror jag. Att om man får en roll som, nu har jag gjort en roll som har varit jätteknepig. Och man tänker,
vilken roll är det?
Det? Jag får inte säga vad det är, men krim kan jag säga. Krimfilm. Och där man tänker, hur tänker hon? Hur kan hon göra så här? Och det är det som är så spännande att sätta sig in i det och försvara den karaktären. Att så här, ja, men det är på grund av det här och det här och det här som hon agerar så här. Det är rimligt för henne.
Men hur gör du när du inte förstår det på en roll? Är det något som du inte håller med? För det kommer säkert finnas eller har funnits sådana roller som du inte känner igen dig och inte vill förstå det på det här.
Jo, men man vill alltid förstå sin roll. Annars kan man inte göra den. Man måste förstå sin roll. Och det, ja, men människor gör ju... Man får hitta på en bakgrundshistoria som ger en anledning till att man gör konstiga val. Ja, men den var inte älskad, eller den blev slagen, eller den härmar någon annan, eller den vill hämnas för att det här och det här och det här hände. Det går att försvara allting. Så sen kan, utifrån så får man ändå tänka, fast det här är helt sjukt, men jag måste försvara min roll för att kunna göra den.
Så du tror på folk, alltså du kan hitta bakgrundshistorier som försvarar en människas handlingar.
Inte alla handlingar, absolut inte. Mm-hmm. För det kan, i verkliga livet kan jag absolut inte göra det. Mm. Nej, men alltså i den här senaste filmen jag gjorde nu, så då var det svårt att min medspelare, min partner, det är så galet så att vi båda stats bara, hur fan tänker han? Hur kan det gå till så här? Mm-hmm. Men då blev slutsatsen ändå bara, han har en psykos typ.
Ja, okej. Okay. Ja. Aha.
Det är men väldigt, väldigt kränkt och sårad, och sen har det gått över till någon slags psykos.
Ja, så det finns någon försvarsmekanism eller någon splittring som för... Men man kan hitta sådana saker och rättfärdiga. För det är inte människan som är elak, det är handlingarna som är fel.
Ja, men, jo, människan är väl också, vad fan vi pratar, våldtäktsmän och mördare, de är ju elak.
Ja, men då, jag vet inte.
Men ingen, jag tror inte att någon föds.
Jag tycker att det här världen är eländigt och det händer fruktansvärda saker, tycker jag. Så det är bra att skratta och bryta allt det här och byta kostymer och göra något för att bryta liksom.
Ja.
Men har du seriösa roller mest? Alltså du är komiker, du är jätterolig komiker, du är fantastiskt rolig komiker.
Tack.
Jag såg det för 4-5 år sedan. Det var en många headliners faktiskt. Mm-hmm. Och jag tycker, det var första gången jag såg det på scenen. Mm. Vad är detta för exotisk fågel? Bäst.
Oh, vad gullig du
är. Jag ska inte säga vilka sammanhang, vilket det var. Men det var min absolut bästa. Du är så rolig.
Oh, vad glad jag blir.
Fantastiskt. Och sen går du på sådana roller.
Ja, men jag har bara gjort det i några år. Mm-hmm. Alltså jag började ju som skådespelare och då gjorde jag alla möjliga olika roller. Aha. Men sen märkte jag att jag var rolig. Så då blev det mer och mer komiska roller.
Aha.
Och sen så började jag göra sketcher och liksom spela humor. Och sen började jag med stand-up och då hamnade jag i komikerfacket även som skådespelare. Så då gjorde jag bara roliga roller fram till för... jag gjorde Jordskott och det var väl 5 år sedan.
Mm-hmm.
Då... gjorde jag det. Och sen efter det så har jag bara börjat få göra dramatiska roller igen.
Mm, mm-hmm.
Så, men mest humor gör jag ju.
Mest humor, ja.
Ja.
Hur kändes det med corona? Liksom? Hur kändes det för dig? Det går inte så bra för teater heller. Och...
Jag hade ont i ryggen.
Hade ont i ryggen?
Nej, men jag hade corona. Nej, men jag... Ja. Jag har haft det bra. Ändå, faktiskt.
Mm-hmm.
Visst, jag gjorde ingen stand-up nästan på hela våren ju.
Mm-hmm.
Men det var okej då.
Mm-hmm.
Mm-hmm. För det var liksom första gången jag hade en paus på 12 år. Det var okej.
Ja, det är en kreativ fas också, eller hur? Jag tycker också det.
Jag började skriva ganska mycket skämt där i juni, eller maj-juni. Mm-hmm. Så försökte jag skriva varenda dag. Mm. Men sen var jag ledig, sen var det så här semester. Och sen så började jag gigga lite och körde. Ja, men kanske, vad kan jag ha gjort? 7 gig på hösten. Sen lades det ju ner igen. Sen dess har jag inte skrivit ett skämt.
Nej, men jag håller med dig. Det ändå känns lite okej, liksom. Ja. Att vila och tänka andra banor. Ja. Inte tänka på stand-upen. För att det finns, det byggs ändå.
Ja, ja. Det är absolut. Men jag har ju haft mycket skådisjobb. Så jag har klarat mig ändå. Mm. Mm. Därför har det inte varit lika jobbigt för mig. Men om jag bara hade haft stand-upen, då hade jag nog varit en våt fläck. Och hela ens identitet. Jag tänker på de som bara gör stand-up, att hela deras identitet bara, om de inte får uppträda.
Ja, exakt. Just det här med identiteten, så, som du säger, att jag vet inte om man har en identitet när man håller på med showbusiness överhuvudtaget, även om man är en grej med publiken. Och man blir någon i samband med att man uppträder inför folk. Och då får man identitet. Någon identitet. Då vet inte om man har någonting. Eller man har någonting latent. Ja. Någonting som inte riktigt kan uttrycka sig. Så man blir någon när man studsar i publiken.
Ja.
Så då är det problem.
Om det tas bort, menar du?
Ja,
ja.
Då är det. Och för dig, om du håller på med skådespelarsaker, så hittar du lånar någon annans identitet. Eller du hittar på vad är det för person. Så du har lite som kryckor, heter det. Kryckor, ja, någon precis, roll. Precis.
Ja.
Så du är lite handikappad som själv.
Ja, precis. Ja, men... ja, men eller lite... Som tur är jag ju mamma också. Då har man ju mamma-identiteten. Man är i alla fall viktig för dem.
Just det, ja, man landar lite grann.
Men nu har jag börjat fundera så här, om 10 år, då flyttar de hemifrån. Hur ska det gå?
Hur gamla är dina barn?
De är 6 och 9.
6 och 9, okej. Okay. Ja, det är härlig ålder, det här.
Ja.
Alltså, de är varken för små eller för...
Nej, precis. Nej, det är underbart. Jag vill inte att de ska bli stora.
Nej.
Jag vill ju säga att de ska sluta tjafsa och bråka och allt sånt där. Men...
Är det alltså Nettan från Västerås? Det är jätteroligt. Alltså, vad har dina barn för likheter med barnen i Nettan från Västerås?
Nettan från VOC, det är en, för er som inte vet, det är en karaktär jag gör på Instagram.
Mm-hmm.
Alltså med alla barn, nej, jag tycker, okej, okay, Nettan, hon har 5 ungar, men det är med 5 olika farsor. men de... Nej, barnen är som alla barn, skulle jag säga.
Mm-hmm.
Lika jobbiga, lika... Mm-hmm. För jag gör ju sketcherna utifrån mina barn.
Mm-hmm.
Fast jag har 2, men hon har 5. Som en, jag gjorde en när hon skulle försöka... Hon har lovat alla barn att hon ska läsa en saga. Att de får välja var sin saga på kvällen. Det är jobbigt om det är 2 barn. Så här, jag vill ha den sagan, nej, jag vill ha den, jag ångrar mig, jag vill ha den. Nej, läs den där istället. Och man bara, vad fan. Och tänk, ha 5 ungar. Men det är likadant, bara att det blir ju 5 gånger värre. Men 5 gånger mycket mer kärlek.
Ja, men det är kärlek, det händer. Det tar ett tag. Jag måste faktiskt erkänna att kände du kärleken från allra första början, när du fick första ungen i magen? Kände du från allra första början?
I magen? Kärleken, eller när den kom ut?
När det kom ut, och då lägger sköterskan barnet i magen, då kryper upp för att få tutten. Jag måste erkänna att det tog mig ett par år. jag insåg vad jag höll på med, liksom.
Jag kände
du det här?
Jag kände kärlek från första sekund.
Mm-hmm. Underbart.
Men jag var väldigt rädd när jag blev på smällen. När jag berättar för dig, jag bara, jag är gravid. För att jag var så nervös att mitt liv skulle bli så annorlunda.
Det visar på att du har lite ansvar. Du axlar en...
Men jag var liksom inte som andra berättar, bara, jag är gravid, woohoo, så här fest. Och jag bara... Men ja, nej, gud, jag älskar det. Och herregud.
Men det
så mycket dumt. Kärlek. Jag minns när hon var nyfödd. Jag bara låg och tittade på henne. Och bara, jag älskar så mycket. Jag dör, jag älskar så mycket.
Det är kemi kanske.
Ja, absolut. Ja. Och hormonellt var väldigt roligt. För att man kan ju få så här baby blues. Det fick jag några dagar, eller någon vecka kanske. Uh-huh. Inte jättefarligt, men lite. Men sen fick jag också att jag blev flamsig, att jag skrattade. Aha, så helt okay. Hysteriskt.
Hur mycket syrgas fick du egentligen?
Ja, jag vet inte. Men jag vet, en hel månad så när hon var nyfödd så bodde vi i vår stuga på landet. Och min kille, han behövde knappt säga någonting. Utan han sa att han läste en bok och namnet på den boken fick mig att skratta så att tårarna
rann. Vad hade ni för växter i det här?
Jag vet, alltså det var helt sjukt. Och jag minns att vi tittade på varandra och bara, alltså tänk att vi har så kul fast vi varit ihop i 13 år.
Jag fattar inte.
Men sen försvann det. Det var ju rent hormonellt.
Otroligt. Hur mår du nu då?
Jag mår bra, tack.
Mm. Okej, okay. Du mår bra.
Ja, men ja. Just nu mår jag bra. Nu är jag sällskap. Så fort jag är lite ensam så blir jag lite...
Gillar du att vara ensam eller
nej.
Inte?
Nej. Jag blir ganska lätt ledsen när jag är ensam. Mm-hmm. Jag tänker, så har jag haft väldigt mycket att göra här senaste tiden. Och sen tittar jag min kalender. Nu har jag flera veckor, nu är jag ganska lugnt. Mm-hmm. Gud vad skönt, tänker jag. Så, här. Uh-huh. Så vaknar jag måndag morgon. Och så klockan 9. Då har jag knappt kommit upp. Ja. Så får jag börja känna mig ensam.
Oh, okej, prata om din familj nu. Vad var det för familj som du växte upp? Alltså, din familj.
Jag växte upp i en borgerlig hippiefamilj, brukar jag säga.
Hur många var ni?
Tre syrror. Jag är yngst.
Tre syrror, okej.
Okay. Tre systrar, jag är yngst.
Yngst. Så det var lite liv och rörelse.
Absolut. Där. Mamma är från Finland.
Din mamma är från Finland?
Ja. Och pappa är stockholmare.
En stockholmare? Är det bra kombination? Jag vet inte.
Ja, de är fortfarande ihop. Så att...
De är ihop, okej. Okay. De finska kvinnor.
De har siso.
De dricker och glömmer att ta bort det dåliga. Liksom.
Nej, men jag växte, min familj var ganska vanliga. Men sen så började de med transcendental meditation.
Vad är detta för något?
Det är en slags meditation. Det är egentligen inte så himla märkvärdigt, skulle jag säga. Mm. Man lär sig det på ett ställe och betalar en massa pengar. Men jag tycker man kan ju lära sig meditera var som helst egentligen. Och inte betala för det. Men det är också en rörelse. Så mina föräldrar var väldigt delaktiga.
Kom ihåg, Elina. Betalade publiken är lite bättre än gratis publik. För att de investerar.
Du har helt rätt.
Mer på det som pågår.
Det var därför de tog så mycket betalt. Nej, men jag vet det. För att de ville dra till sig folk som verkligen... Men du har helt rätt, du har helt rätt. Men jag kan ändå tycka att meditation, det är så naturligt. Det är bara att sitta och dra in vitt ljus eller säga någonting. Men, eller andas. Men, men min familj blev då väldigt liksom mycket inne i det här med meditation. Mm-hmm. Och yoga och ayurvedisk mat och... yogi-te och så att jag liksom samtidigt som de ändå var liksom lite borgerliga så att det var
och så gud det tantra sex och såna det är också
lite äldre I don't wanna personer. Know jag vill
nej, det vill man inte veta nej. Fan, det vill man inte veta
ja, så vi var ju lite knasiga.
Men, så det var alltid någon som bråkade, alltid någon som tog någons kläder och...
Nej. Inom TM-rörelsen så är det ganska fult att vara arg. Så det var väldigt lite bråk. Det är faktiskt egentligen, förutom att det är dyrt med TM, så jag vill inte negga för dem alls egentligen. Men de har en inställning till att ilska är någonting som man kan meditera bort. Och det sätter jag mig helt emot. För att jag hävdar att ilska är en känsla som är viktig. Som måste få komma ut. Så det var inte höga skrik och bråk i min familj. Så det är någonting som jag har fått lära mig. När jag blivit äldre. Att våga bråka.
Men när började det här att det inte bråka? Alltså när började det här med meditation? Och det var någonting som du upplevde när du var liten. Ganska ung.
Men jag började meditera när jag var 9 år.
Nej, du var 9 år! Ja. Okej, jag vet inte. Jag har hört barnen som börjar dricka när de är 9. Sprit. Att meditera när man är 9. Det har gått bra för dig, ska vi säga. Det har gått bra.
Jag är upplyst nu.
Drew Barrymore får plats fast. Tvärtom.
Nej, jag ska. Jag är inte upplyst.
Så säger alla. När man frågar en som tränar. Tränar du? Nej, inte riktigt. Ska de säga. Så när man säger jag är inte upplyst. Så betyder man att man är på någonstans.
Ja, men jag var tvungen att säga det för att jag sa, jag är upplyst nu, sa jag på skämt. Men så pratade du samt, tänkte jag, du hörde inte att jag sa det. Så jag måste förtydliga att jag inte är det. För att en gång träffade jag en tjej som sa att jag är upplyst. Aha. Och jag tänkte så här, nej. För om du säger det, då köper jag det inte.
Mm-hmm.
Så att, men du har ju rätt.
Säger man att man inte är någonting, så är man det. Verkligen, man håller på med...
Jag är ingen komikerstjärna.
Ja, det är du visst, herregud.
Ja, det var ju det så.
Eller om du kommer ihåg.
Språket.
Ja, exakt, exakt. Om du kommer ihåg. När var det senast du giggade på en scen?
Men det var i oktober på Norra Brunn.
Mm, i oktober, okej. Okay. Det var då det var ett litet fönster då, liksom juli till oktober. Så det såg lite ljusare mellan det första och andra vågen då.
Ja.
Det var bra faktiskt då. Det var trevligt.
Och du då?
Jag tror att det var i början av november eller slutet av oktober var det för mig. Jag tror det var den första veckan i november.
Men saknar du mycket?
Nej, det gör jag inte. Alltså jag hade mellan första och andra vågen så tror jag att jag hade mest kul i hela mitt liv med stand-upen. Och jag tror att det här villan att det gjorde så att jag började hitta mig själv liksom. Jag började hitta en röst. Man börjar in. Jag slutade vara rädd. Så det hände saker.
Ja.
Jag slutade vara det här rädslan. Eller kanske var det att jag har varit komiker i 4 år. Och då måste man börja bli lite bättre än man är. Jag vet inte. Mm. Man utvecklas lite grann.
Men det, men det är intressant för alla komiker jag har träffat under den här coronapandemin.
Mm.
Och jag har frågat om de saknar det, så är det ingen som saknar det. Då jag säger, varför håller vi på?
Ja.
Och alla mår mycket bättre.
Ja, eller hur?
Jättekonstigt.
Det är jättebra. Det är något som man, jag vet inte vad det är för något. Det, om man börjar med att gigga så är det som att man inte kan sluta med det.
Så är det.
Man måste.
Det är de där kickarna.
Ja.
Det man kan inte få mer kicken av stand-up nästan. Ju.
Ja, det är exakt som det är. Och jag vet inte om det är, man kan likna sprit eller någonting. Men om man inte dricker så känner man inte det här behovet. Kanske när man är alkoholist. Att, nu måste jag dricka igen. Eller det lilla som du börjar med lite lätt öl. Så måste jag verkligen. Så man upplever inte det. Man mår bra. Liksom. Man låtsas vara en människa som de andra.
Så om vi bara sätter oss och mediterar nu resten av livet så kommer vi blir munkar.
Mediterar du varje dag? Hur mediterar du? Alltså, du har inte det här meditationsappen. Du har fem minuter varje dag.
Nej, jag vill inte ha någon strålning när mig när jag mediterar.
Hur gör du
då? Jag är ju foliehatt. Nej, men nej, jag sitter alltså, inte varje dag, för när jag har barn är det lite svårt. Ibland går det inte när man ska lämna dem. Men 20 minuter... Jag sitter i sängen och sen så rabblar jag mitt mantra.
På morgonen?
Tyst för mig, alltså, i mitt huvud. Och sen så vilar jag lite efter. Och ofta somnar jag.
Varför inte? Ja. Gör du det på morgonen, på eftermiddag, på kvällen? Eller gör du det?
Så bästa tiden det är vid 4 på eftermiddagen.
Men 4 på eftermiddag?
Det går inte så bra, för det är då jag ska hämta barn och grejer.
Men... Är det då kvinnorna som mest sex, de har sex pikar?
Har du fått det ifrån?
Ja, jag läste det i studierna ju. Forskare, stora professorer har suttit ner och hittat att kvinnor pickar på libido, kvinnors libido, pickar på eftermiddag.
Ja, det gäller inte mig kan jag säga, för att 4 då vill jag bara sova. Bara sova. Men visst, om...
Meditera bort, hur man mediterar bort sitt sexdrive.
Precis, jag började så tidigt så att det är borta.
Men vad bra, och hur funkar det för dig då att meditera? Vad blir bättre när man mediterar?
När jag mediterar, då samlar jag tankarna och jag får också alla mina kreativa idéer. Löser alla problem jag har, löser om jag har någon relationsissue, så kanske jag formulerar ett långt brev om hur jag ska skriva, som jag oftast glömmer bort sen inte skriver. Men jag skriver väldigt mycket skämt kommer när jag mediterar.
Mm.
Och sen tror jag, men det är bara, alltså antistress, man stressar ju ner.
Så det är inte att du försöker tystna saker så att det blir lugnt? Och,
nej.
Eller är det i början och sen går du djupare i dig själv, så börjar ditt djupa själv läsa problemen, som när man nästan sover?
Alltså TM, jag mediterar utifrån den här trans-TM-rörelsen och där är det är lite annorlunda. Där får man ett mantra som man rabblar, men sen så glömmer man bort mantrat, så börjar man tänka på annat. Så kommer man på just det, jag ska ta mitt mantra, så kommer man tillbaka till mantrat. Många andra meditationer går ju ut på att man inte ska tänka, men jag gör den här typen av meditation. Så då kommer mycket tankar. Jag tror att det skulle vara bra för mig att göra någon annan meditation där man inte tänker så mycket. Men det är inget problem för mig. Men jag tror men det ska vara bra.
Det är kreativt alltså.
Ja, för mig är det väldigt kreativt. Ja.
Och det är inte det kreativa som kommer från dig själv. Det vårdagliga själv. Det själv liksom. Det är från en annan, ett annat jag. Som är lite djupare kanske.
Ja, det låter så fint. Ja. Men nej, jag tror att om jag ser... Alltså jag tittar mycket på folk runt omkring mig och så... På tal om att göra roller. Och så här, vad håller den där på med? Och sen så kanske jag hittar på någon idé. Och sen så kanske jag släpper det. Men sen när jag mediterar dagen efter så kanske det där kommer upp igen. Och så just det där var roligt. Och så.
Mm. Gillar du att titta på folk?
Ja.
Sitta på ett café bakom fönstret och kolla på folk som går förbi?
Ja, jag älskar det.
Och vad tänker du då? Alltså, vad tycker du vad de har på sig? Ja, de är coola och...
Ja, men då dömer jag ju folk. Alltså det gör ju vi dömer ju folk direkt hur man ser
på direkten, exakt. Ja. Alltså de första millisekunderna vi träffar någon så här sker en moralisk bedömning. Ja. Vi bestämmer oss om denna person är en bra person, citationstecken lyssnare nu gör jag, eller en dålig person utan att vi någonsin har träffat den människan.
Ja, det är inte klokt.
Det är inte alls klokt.
Det är inte klokt. Men det är, jag tycker det är jättekul att titta på folk och sen så sitter jag och fantiserar om varför springer den där personen, varför har den bråttom och vad gör de där? Och... Ja, men det är... Ja.
Ni skulle spela en helt knäppa, är ni?
nej, vi är inte lika knäppa som komiker.
Nej, det
komiker
kan inte
är ju knäppast.
Alltså, just det. Folk, förutom dig själv, liksom, som du är i de där två världarna, inte helt olika. Hur skulle du beskriva skådespelarna som personer, dina med de andra medspelare och komikerna? Stand-up-komikerna?
Alltså det är lite intressant, för när jag började med stand-up, för 13 år sedan är det nu tror jag.
13 år sedan?
Ja, då kom ju jag från skådespeleriet bara, från teatervärlden. Och när jag kom till stand-up-världen så kände jag en enorm, jag kände mig så välkommen. Det var så mycket ryggdunk, man gick av scenen, folk klappade och sa bra, fan vad grym det var. Ja, otroligt mycket så. Och jag kände mer konkurrens i teatervärlden, eller skådespelarvärlden. Men det där har förändrats. Sen har ju komikervärlden blivit större och större och större. Och mer individualistisk, eller självupptagen skulle jag säga. För att första gången jag förstod det, då hade jag hållit på med stand-up i 2 år ungefär. Och så åkte jag på en turné och sen så bad jag komikern innan mig. Jag bara, kan du klappa mig på axeln? Innan du ger mig micken. Du kan typ säga så här, bra jobbat eller någonting. För jag vill att du rör min axel. För att hela mitt skämt byggde på att jag sen skulle prata om att han rörde på den axeln och nu den andra axeln tom och jag har en tvångstanke och babababa. Och han sa, nej det kan jag inte. Du får sköta ditt gig själv.
Va? Ja. Herregud, vad fan.
Jag kan berätta sen vem du var.
Ja, fan.
Och jag som kom från teatervärlden var helt chockad. Jag bara, va? Ja, men vi gör ju en show tillsammans. Vi gör en turné tillsammans. Vi gör en show.
Vad har du att förlora människan?
Ja, men jag kunde inte förstå. Ja. Och då förstod jag. Aha. Vi gör en show tillsammans. Men det enda folk bryr sig om är sina 10 minuter. Sen frågade jag Adde Malmberg. För vi gjorde en rokad i ordningen av komikerna. Så frågade jag honom. som ju också är i teatervärlden. Jag bara, kan du klappa mig på axeln? Han bara, ja, självklart. Okay, men det var ändå då så här, trilla på lätten ner. Okej, jag kände när jag kom till stand-upen att alla var välkomnande och väldigt upplyftande. Men ju längre jag hållit på så känner jag skillnaden är att alltså både skådespelare och komiker vill bli sedda och älskade och vara babba. Men skådespelare känns som att vi vill också berätta någonting tillsammans. Slutsatsen med hela att jag känner att skådespelare har ett större intresse av att kanske förändra världen. Medan komiker Men jag är, ni får ju tänka på nu och lyssna att jag är, har ju båda de här sidorna eftersom jag har båda yrkena. Men att komiker är mer självupptagna, vill bara bli älskade. Bara dem, se bara mig. Jag skiter i. Så tror jag. Där är skillnaden. Och nu tycker jag inte att stand-up-branschen längre har det där ryggdunket. Nu är jag tillbaka till att jag tycker att det finns ett större stöttande i skådespelarvärlden. Men det är ju en fantastisk känsla att få ett rum på flera hundra personer och avskarva. Så det är,
ja, eller hur? Vilken makt.
Vad var det som
vilken
du,
makt.
Ja, vilken makt. Men vad var det du fastnade för när du började testa?
Ja, fan, jag vet inte. Kanske är jag maktgalen exhibitionist egentligen. Men att få berätta saker, det är mest terapi för mig. För att jag berättar saker om mig själv. Och att få säga saker som jag inte är okej. Okay, och folk skrattar. Så känner jag att jag är okej. Okay. Jag får tillåtelse liksom. Att jag får bestämma. Fast egentligen är det lite undergiven. För att jag förväntar mig att publiken ska godkänna. Mm. Vem jag är och vad jag säger. För att känna att jag mår bra. Så det är lite makt undergiven och övergiven. jag vet inte vad det är. Jag vet så, inte. Fråga mig igen om ett par år kanske.
Ja, men så är det ju. För att vi går dit med en jäkla självsäkerhet. Vi går upp på en scen. Det är jättemycket publik. Vi äger scenen. Vi
bara, va.
Men sen om de inte skrattar. Då går vi ner med axlarna och bara.
De hatar mig.
Ja, precis. Så det är, det är liksom den där. Status faller.
Man skäms. Man går in tunnelbana och hoppas att ingen som sitter i samma vagn varit i detta rum.
Nej, för fan, man får börja åka taxi.
Är du på väg att bli Sveriges bästa komiker? Ja. Har du annat? Tragiskt?
Eller? Ja, absolut. Det är jag på väg. Vad håller jag på med nu? Jag håller på med podden nu. Mm-hmm. Jag har precis filmat klart. Så nu har jag ett liten paus. Mm-hmm. Och nu den här podden som heter Forever Young, som jag nu kommer göra, inte längre med Jenny utan med Bob Hansson.
Bob Hansson.
Det är jättekul. Så han blir min nya sidekick. Och vi kommer även byta namn på podden. Mm-hmm. Så just nu håller jag på med det. Och sen så gör jag, alltså, jag provfilmar.
Provfilmar?
Ja.
Alltså audition?
Ja, precis. Fast man gör ju alla provfilmningar hemma nu.
Oj, aha, just
så
det.
Så att jag har väldigt mycket ligger fram och skickar offerter. Jag gör, just nu så går jag mest och väntar på besked vad som kommer härnäst. Nej, jag gör ju en till så. Men gud vad dum jag är. Jag och Catherine LeRoux, som är en amerikansk duppare som bor här i Sverige. Vi ska göra en show som heter Sweden versus United States of America.
Oh wow!
Så den har vi jobbat med idag. Vi håller på att skriva. Det kommer vara som en Miss World-tävling mellan Sverige och USA.
Oh wow, jag vill se det faktiskt.
Ja, vi kommer att ha baddräkt och höga klackar.
Oh my god, jag orkar inte.
Oh my god!
Kommer du göra det?
Oh yeah, hell yeah! Jag ska vara så jävla American. Nej, men det ska bli skitkul. Vi ska driva med Sverige, USA och våra fördomar och våra länder och tävla i. Det kommer nog bli en omröstning på slutet vilket land som är bäst i världen.
Oh, fantastiskt. Ja,
så det gör vi. Så den hoppas vi ha premiär med när man får, alltså, ja, när vi får.
Ja, när vi får. Vi hoppas, jag vet inte, när vill du få? När hoppas du att stand-upen börjar om?
Jag hoppas egentligen till höst. Jag har ett gig i juni i Dalarna, men i Hedemora. Jag kan ju säga det om någon lyssnar på det här. Men jag är lite rädd för det gigget. För om jag inte, några klubbar har öppnat innan det, så har jag ingenstans att öva. Jag är lite nervös. Och då är det nästan, om jag inte hinner göra några gig innan. Då vill jag fan hellre vänta till hösten när allt öppnar.
Var ligger Hedemora? Jag har ingen aning.
I Dalarna.
I Dalarna, okej. Okay. Nu fick jag veta något. Om dig och om Dalarna.
Om Dalarna.
Tack så jättemycket, Elina Dyré. Det är fan jätteroligt för dig.
Tack.
Hoppas
själv.
Det går jättebra. Och du får gigga när du vill gigga. Du får alla roller. Och du är en av Sveriges bästa komiker. Att du blir den allra bästa. Och mest berömda.
Tack, vad fin du är, Eleni. Tack tillsammans, du är också en jävligt rolig komiker. Jag ser så mycket fram emot att se dig utvecklas.
Jag köper alla biljetter till det här Amerika versus Sweden, vad det är för något.
Ja, så kan du sälja dem dyrt på svarta marknaden.
Puss och kram!
Puss och kram!
Kära lyssnare, lyssna på nästa torsdag, varje torsdag, nytt avsnitt på Okloka samtal. Tack så mycket, Elina. Puss.
Tack. Ska det gå?